Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Två låtar på en dag om det är bråttom. Nej, jag skojar bara. Men två avsnitt på en vecka i alla fall. Och det känner jag faktiskt att ni förtjänar. Dagens avsnitt kommer att vara med Linda Snecker. Östgöts riksledamot och rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Det blir faktiskt ett skitbra snack. Vi pratar om det politiska läget idag och om de högerextrema vindarna som viner Vänsterpartiets politik. Hon bemöter också hela den här grejen med att alla nu försöker utmåla Vänsterpartiet som någon slags extrem alternativ på andra hållet åt SD, och det tycker jag är väldigt intressant att prata om, och jag tycker faktiskt att alla ska lyssna på det. Det här är avsnitt 25. Jag heter Alexandra Reismar och du lyssnar på Kvinterju. Jag är stolt att vara kvinna. Jag är stolt att vara den jag är. Jag är här och jag är kvinna. Jag har hittat den jag är. Har du träffat Stefan Löfven?
Har jag träffat Stefan Löfven? Ja, eller jag har varit på någonting som kallas för talmannens vårmiddag.
Mm-hmm. Det låter fancy.
Det var jätte fancy, och då är han då som liksom tillsammans med talmannen bjuder in. Så jag har ju sett honom och jag har varit nära honom, men vi har ju inte liksom pratat.
Nej.
Med
varandra. Har han en bra vibe eller?
Jo, men det är lite som att träffa liksom, du vet, någon farbror.
Eller
hur? Ja, lite så. Att jag får... känner så här, men han verkar mysig.
Jag får känna lite morfarvibbar av
honom. Lite så.
Fast inte lika mycket som Jonas.
Jonas är ju...
Det verkar vara den mysigaste människan på jorden. Typ han och Ernst.
Är väldigt lika, så absolut. Och det är det här med att Jonas bakar ju väldigt mycket. Både dels matbröd från så här olika delar utav världen, som jag kan baka typ en limpa, men då bakar jag så här, men det här kommer det här israeliska soppbrödet, och nu har jag bakat, och man bara okej. Och så skickar han ut ett mejl till hela riksdagsgruppen. Men också att han och en annan ledamot, Jon, hade bullbakstävling på ett av våra riksdagsgruppsfika. Vi fika varje vecka i hela riksdagsgruppen. Och då hade Jonas och Jon en bullbakstävling.
Så vem man vann? Liksom...
Det var inte Jonas.
Nej.
Och det här är väl modigt att vi vågade gå emot liksom partiledaren, men det var faktiskt inte Jonas som vann, för Jon hade ju gjort med saffran i början sen november, december, då är ju saffran liksom väldigt gott.
Ja, så. Det var fel tid för honom.
Det var lite fel tid, och Jon hade bränt sina kardemummabullar lite, men de var väldigt snygga. De var väldigt snygga.
Försöker du tjuvkolla på vad jag har skrivit?
Nej, inte alls. Jag är bara politiker, så jag vet ju bara att man måste kika runt lite för att ta koll.
Och det är så att mina frågor.
Men det är en yrkesskada. Eller att jag bara är väldigt, väldigt nyfiken.
Det är inget hemligt. Det var bara roligt.
Det är för att det är en skärm, vet du.
Ja, det bara, sitter du mycket framför skärmen eller?
Jo, men det gör mig dels för att jag åker enormt mycket tåg. som jag pendlar från Norrköping där jag bor till Stockholm där jag jobbar.
Mm.
Så att det blir mycket, mycket skärm. Och sen så är det ju faktiskt så att arbetet, alltså, jag var inte på lager eller en affär, så är det ju liksom datorn som är arbetsverktyget. Det är ju även i riksdagen, jag skriver ju allting på datorn. Sådär.
Mm. Så. Jag åker också tåg hela tiden, fram och tillbaka, mest till Stockholm. För att det känns som att de flesta flyttar dit förr eller senare, så att det är dit man får åka om man ska träffa någon eller om man ska på möte. Och så här. Men jag har börjat tröttna på att ta fram datan på tåget.
Mm.
Så jag sitter och gör allting i mobilen istället.
Och det är ju jättedåligt.
Det är skitdåligt att sitta och skriva där och bara...
Men jag har börjat med en helt ny bok, och det, eller en helt ny sak, och det kallas för bok.
Mm-hmm.
Alltså med papper som man kan läsa. Jag bara,
vad är det? Jag trodde det var typ någon app eller någonting, så sjuk i huvudet. Jag bara, bok, ja, bok.
Nej, men så när man liksom öppnar den så är det massa text i, och så kan man lära sig massa saker, läsa något jättespännande. Det här har tagit mig alltså 4 år utav pendlande till riksdagen tills jag insåg att jag kan läsa en pocket, en typ deckare på tåget, istället för att sitta med datorn och telefonen.
Men det är så fruktansvärt när man kommer på ett tåg som inte har eluttag. Och man bara, nej, vad ska jag göra? Alltså, för jag kan inte bränna allt mitt batteri nu här på tåget. Nej.
Men
den där uppfinningen skulle man ju kunna...
Man borde sprida den till fler, det här med bok. Att det är verkligen någonting som får tiden att gå ganska snabbt.
Folk får för sig att jag läser väldigt mycket böcker. Men jag måste erkänna att jag läser inte mycket böcker. Det är, jag brukar alltid ha en bok som jag håller på med, men det tar oändlig tid.
Lägg ner den i väskan och ta med den till Stockholm. Så kan du bära omkring den mellan olika geografiska platser istället.
Jag läser ju för sig ganska mycket när jag ska ha en intervju med någon som har skrivit någonting. För då försöker jag alltid så här, läsa deras böcker, och ofta så får jag ju dem skickade till mig innan. Så att så här, då tar man sig igenom den. Mm. Men ibland så blir det ljudboken ändå. Det måste jag erkänna.
Jag har nog aldrig lyssnat på en ljudbok.
Har du inte?
Jag tappar koncentrationen om jag börjar göra någonting. Och det är liksom som att jag måste göra någonting när jag lyssnar på något. Det funkar när man lyssnar på en podd. Mm. För där kanske man inte behöver liksom höra varenda ord. Men en bok får man ju höra varenda ord. Så måste jag sitta still.
Mm.
Och det är en väldigt svår grej att göra. Så att,
jag lyssnar på Michelle Obamas nu, Becoming.
Ja, den vill jag läsa.
Ja, shit, den är skitbra. Jag tror jag har kommit halvvägs ungefär i den. Den är svinbra, men hon har en väldigt bra inläsarröst, hör hon ju. Hon och hennes man har ju faktiskt det gemensamt. Deras röster är ju väldigt så här härliga och sköna att lyssna på. Däremot så tror jag inte att, om jag skulle skriva en bok, så tror jag inte att det hade blivit så bra i uppläsningsformat, för jag har inte så här bra, jag har ingen bra läsarröst alltså.
Som östgöte här känner jag att du inte ska klanka ner på dina östgötska.
Det...
Att vi har det här, alltså vi är från Norrköping, du och jag, vi bor här. Jag pratar ju inte jättemycket östgötska, men mina barn gör ju det. Vi får liksom lyfta.
Ja, men det är du från Norrköping?
Nej, jag är ju inte
det. Var är du ifrån?
Bålsta, som ligger Enköping, alltså Uppland.
Mm.
Så vi pratar lite olika dialekter hemma.
Men hur är
från Sörmland, och så mina barn pratar väldigt mycket Norrköpingsmål.
Gud, det är mina barn med, eller framförallt min lilla. Alltså jag kan bli helt så här, när han bara bail. Jag bara, vad sa du? Han bara, ja, vart är min bail? Och jag bara, snälla, säg att du menar bil. Det är liksom när han ropar på på hans syster Lia.
Leia.
Jag bara, men det här är inte okej.
Polisen, mamma, det är polisen.
Vi bor på landet.
Ja. Det blir tyvärr inte bättre eftersom du och jag liksom till och med bor nära varandra i Norrköping, fast du bor på landet. Så. Kanske blir Norrköping inte så stort, men det blir inte så mycket bättre inåt stan heller. Och då får vi göra någonting åt det här, att vi får lyfta östgötskan. Så du får läsa in din bok ändå.
Jag känner att, men det är inte just östgötskan, utan jag tror att det är att jag inte har en stark röst när jag pratar. Oftast när jag intervjuar folk, så när jag redigerar sen, så behöver jag alltid höja min så jävla mycket. För att när man har suttit, och jag poddade med en tjej som heter Tilde Fröling. Vi poddade ju tillsammans innan jag hade den här podden. Och hon har ju en sån jävla bra radioröst. Du vet, den är stark och hon pratar så här, och du vet, och så kommer jag och bara, ja, men jag tycker ju att det är så. Det var så då hon, Tove som redigerade den podden, hon fick alltid höja min mic i förväg efter ett tag.
Ja, för att det är...
Ja, men så kan det ju vara. Man får nöja sig. Men jag sitter ju här med dig, Linda Snäcker. Ja. Gud, du har så många titlar här. Jag ska säga, jag har skrivit det. Östgöts riksledamot och rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
Visst låter det snyggt?
Det låter så snyggt.
Ja, låter maffigt.
Jag önskar att jag också kunde ha något sånt snyggt på min feed. Alltså du vet, när man kommer in i profil. På min står det typ media.
Mediapunkt. Ja, media. Nej, men det, ja, man kan ju tycka att riksdagsledamot väger lite tungt i alla fall. Det hos vissa, men jag skulle säga att hos andra kanske inte politiker är liksom så här det coolaste som man tycker att någon kan vara.
Men vad är det coolaste? Är det att vara partiledare eller?
Nej, men jag tänker det här politikerföraktet.
Ah.
Att man kanske inte tycker att politiker är så coolt. Men nej, jag håller med. Jag tycker det låter jättemaffigt. Jag blir lite så här, wow, är det där jag?
Du bara, du säger samma... ofta. Du bara, jag är riksledamot och talesperson.
Nej, men det är ju samma sak med känslan liksom, när jag åker in. Man kommer från Norrköping med tåget som jag åker nästan varje dag. Och så kommer man förbi den nära centralen så passerar man riksdagen.
Mm.
Och det är fortfarande så här, jättehäftigt. Så här, dit ska jag gå, för jag har ett passerkort dit och där är mitt kontor och mina kollegor. Det är fortfarande någonting jag tycker, efter jag är inne på mitt femte år, att det är väldigt häftigt.
Ja, men det är det ju.
Ja, men det är det. Och det är väl det som är, man ska inte bli slentrian som politiker.
Nej. Jag bara, nej, vad menar du?
Nej, men när man ska ta det för givet. Att man inte ska få det här pirret i magen. Eller känna så här, wow, nu ska jag gå in i kammaren och debattera. För det är ändå häftigt. Folk kollar på tv, folk röstar på en och på partiet man tillhör. Och det är häftigt.
Mm. Men jag tycker det är ju verkligen att jobba med sin aktivism, eller vad man ska säga, på riktigt. För det kan jag känna ibland som sitter, och det är ju väldigt många som vill kalla, alltså det finns ju en viss typ av, vad ska man säga nu, Instagram-aktivism. Sociala medieaktivism, som jag tror att många säkert tänker att jag håller på med. Och ibland kan jag känna så här, ja, det gör jag väl säkert, men vad gör jag egentligen? Alltså så här, det är ju inte, det blir liksom ingenting konkret av det, men du visade ju mig förut att
en motion jag skrivit, precis,
som du hade skrivit, och då tänker jag så här, men gud, du har ju en chans att framföra det här till folk och det här kan hända. Medans jag sitter och tycker och tänker, och sen så har jag 56 kommentarer så här, jag tycker inte så, jag tycker så, jag håller med, bra jobbat. Man bara, jag har fortfarande inte gjort någonting.
Nej, jag har inte gjort. Men, och det är väl det som, jag förstår precis vad du menar för det första. Det är absolut, och det är väl det som är grejen som jag tycker är så viktigt, att ska man vara riksdagsledamot och få det här jättefina förtroendet och liksom få göra de här häftiga sakerna som inte så många får göra, då ska man liksom också lyssna på andra personer, vad de för fram, och försöka göra någonting konkret utav det. Man ska inte lyssna på allt och alla hela tiden, men de, liksom, till exempel de vänsteraktivister som finns i mitt parti och runt om liksom i vänsterrörelsen, då är det ju mitt förbaskade ansvar att se till, vad har man att säga där, vad skulle vi kunna göra till politik? Vad går det att skriva en riksdagsmotion om? För det kan man ju faktiskt skriva både högt och lågt. Jag har skrivit superkomplicerade motioner som liksom på saker som verkligen måste förändras i lagstiftning, men också väldigt konkreta saker som det här med att vi tycker att kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp eller sexuellt ofredande av män, ja, men hela metoo-rörelsen, att de kvinnorna ska kunna få någon slags ekonomisk kompensation, alltså en utvidgning av brottsskadeersättningen till kvinnor, för att hallå, det behövs.
Gud ja. Alltså, jag bara tänker på alla, speciellt nu under när det har varit, eller när det har varit. Det känns så himla jobbigt sen när MeToo har varit.
Nej, det känns som att den är.
Den är, absolut. Ja. Men det är väldigt många som vill referera till den som MeToo-kampanjen. Och det kan göra lite ont i själen. Men jag tänker, det är så många också som får uppleva det igen. Och igen, för att man hela tiden måste prata om det, vilket är bra att man gör, men det måste ju komma upp till ytan. Men jag tänker, alltså, en kompensation gör ju ändå någonting.
Exakt, det gör någonting och det är inte lösningen liksom, på någonting. Men det är att liksom erkänna att inte se MeToo som en kampanj där vi kan konstatera att 2017 hade vi jättemånga anmälningar av sexuella brott av olika slag. Och sen gick allting tillbaka och blev som vanligt. Nej, men det blir inte som vanligt efter det här. Nu börjar vi se att det inte var enskilda rövhål till män som gjorde saker mot enskilda kvinnor, utan det är liksom globalt, det är en struktur. Och vad är det lilla vi kan göra förutom att försöka ändra mansnormen, att lära sig feminist självförsvar? Alltså det finns ju hur mycket som helst att göra. Men då en ekonomisk kompensation också. För vi säger alla brott ska anmälas, men det är så himla få som faktiskt leder till fällande dom, och det är efter fällande dom man kan få brottsskadeersättning. Ja, men se till då att fler kvinnor kan få någon slags ekonomisk kompensation, för att vi vet att mäns våld mot kvinnor kostar kvinnan jättemycket pengar. Man kan inte gå till jobbet till exempel, man får kläder förstörda, man kanske måste flytta från sitt hem och lämna allt. Det kostar jättemycket. Så en strukturell ersättning, för att det får inte fortsätta så här.
Nej, det är fan. Man är, jag har, alltså, har kvinnor som skriver till mig, och flickor kanske framförallt, som skriver till mig om saker som de har varit med om. Och för ett tag sedan så skrev jag om en grej som min dotter var med om i skolan. Att det var en i femman eller sexan, hon visste inte säkert, som kallade henne för bitch. Och bara, fuck you bitch. Och hon kommer hem och bara, det kändes inte bra. Jag vet inte vad det betyder, men det kändes inte bra. Och så skrev jag om det, att jag tycker att det är helt fruktansvärt att pojkar i den åldern också använder sig av det här mot yngre tjejer. Och jag fick ju så många, så det vällde in. Alltså jag kunde inte ens läsa varje grej, med saker som tjejer är med om i skolan idag, som jag också var med om i skolan när jag gick i skolan för hur många år sedan det nu är. Det behöver vi inte nämna. Men så här, som också när man pratar med äldre kvinnor som också skriver. Bara, gud, jag var också med om det här. Man bara, hur kan det inte ha blivit bättre?
Nej, men och vi ska inte tro att man går omkring och är ensam om det här upplevelsen. Alltså, för det är dels liksom från, men din dotter är ju inte gammal och går i skolan. Men jag var förra veckan på en kvinnokonferens, kan vi kalla det, på Island, där det var 400 deltagare från 80 länder, och 95% av de här deltagarna var kvinnor. Och så högt positionerade kvinnor som ministrar och talmän och sådär. Och så satt vi i en liten grupp och diskuterade ju så här, hur blir man politiker och hur utsatt det är. Men varje kvinna är där runt det här lilla runda bordet, från liksom Sierra Leone till Island, till mig i Sverige, till USA, bar ju på en erfarenhet av sexuella trakasserier och att bli motarbetad just för att man är kvinna. Vi visste inte vilka partier den andra personen kom ifrån, eller organisationer, eller vad man representerade, men just det faktum att man var kvinna är det som leder till att man blir sexuellt trakasserad. Så det här är globalt. Det finns precis överallt, och det är därför man ska liksom, det handlar inte om en dutta med små lösningar, utan här är breda penseldrag som behövs. Vi måste förändra mansrollen. Män måste ta ansvar för att förändra sig själva. Det är inte du och jag som ska ta ansvar för att de ska sköta sig. Det är faktiskt männen som måste förändra sin maskulinitet, för den förstör för kvinnor, men den förstör ju också jättemycket från män. Män är ju jätteutsatta också för mäns våld. Det är ju faktiskt de som slår varandra otroligt mycket i hög utsträckning, men även kvinnor och barn. Så att det är så destruktivt att vara man.
Det är så jävla sjukt att man inte har, alltså jag tycker att det är så sjukt att det fortfarande händer, och att man inte vågar, alltså vågar prata om det på en strukturell nivå i politiken, på samma sätt som man kanske gör utanför. För jag tycker man är väldigt försiktig inom politiken och i riksdagen när man pratar om våld mot kvinnor, för man vill gärna inte prata om det som ett strukturellt beteende hos män, vilket det är. Och det gör ju också att när man inte kan lagstadga runt eller prata om det på ett konkret sätt, att det liksom, det blir ju ingenting. Det leder ju inte till speciellt
mycket. Och jag som jobbar liksom med rättsfrågor och kriminalvård och polisen, så här tuffa frågor, nästan bara män som jobbar med sådana här frågor i politiken också. Inte heller där kan man ta greppet om att det är faktiskt män som begår brott. det är faktiskt allra, allra största majoriteten av de brott som begås utav män. Mm. På våra anstalter i fängelser i Sverige sitter det ju män.
Ja.
Det är liksom, det är jättefå kvinnor som begår brott. Så det är liksom både våldsbrotten och sexualbrotten som drabbar liksom stor del kvinnor. Men också all annan brottslighet är ju män som gör. Varför pratar vi inte om det? Varför står jag alltid ensam där och pratar om att det är män som begår brott och ofta slår de andra män? Men det är ju någonting grundläggande fel. Det här, vi kan inte fortsätta på det här sättet.
Nej.
För att det drabbar så himla många.
Ja, det gör det. Men på tal om kampanj så tyckte jag att det var väldigt, väldigt snålt i och med att frågan är så färsk, eller vad man ska säga, hela den här MeToo-rörelsen och allting som har varit och bubblat och liksom kommit upp till ytan. Jag saknade den debatten så mycket under valrörelsen. Jag kan inte förstå hur den försvann, till och med ett parti som Fi. Man bara, men gud, här har ju ni någonting konkret som ni kan ta och bara titta, titta. Och sen så kommer deras, den här kampanjfilmen ut. Jag satt och kollade på den här. Jag satt och kollade på den 3 gånger, tror jag. Jag förstår inte. Jag förstår inte vad som hände med frågan.
Nej.
Och det var ju inte så här, det var ingenting man pratade om i debatterna. Jo, jag tror det var någon gång Ebba Busch tog bara, ja, vi vill ha mer gatubelysning. Man bara, okej.
Ja.
Vad? Okej, ja, för kvinnornas säkerhet. Jaha.
Ja, jag vill ha fler män som att fler män slutar slåss.
Ja,
för det är liksom
jag vill se att de blir fällda för skiten de utsätter oss för. Alltså, och det är det som är så här.
Men jag tror att det är politiken våga, alltså fatta att utmana hela den här strukturen också. Jag tycker mitt parti tar den här frågan såklart. Alltså, men politiken i stort har ju väldigt svårt att ta i de strukturella grejerna och inte göra puttifnuttlösningar utav det. För det är så här, ja, men fler poliser kommer tyvärr inte lösa det här. Vi behöver fler poliser, absolut. Det är så här, för det finns för få poliser, särskilt på landsbygden och så vidare och så vidare. Men det löser ju inte de facto männens liksom våldsövertag.
Nej, absolut.
Så, men det kan ju också handla om att MeToo är så övergripande inom alla sektorer också. Gud, vilka politikerord. Men att det är liksom överallt, både i skolan och liksom på äldreomsorgen, och att det är så många delar av samhället som måste involveras. Det blir ju svårt att göra politiska förslag då som ser snygga ut på olika valaffischer. För det är ju det politiken handlar om i valtider. Det är ju att göra snabba, enkla budskap som folk kan köpa.
Men så finns det ju ett parti som jag tyckte kidnappade valet ganska bra.
Ja.
I det här valet också. Det gjorde de ju även förra valet. SD såklart.
Ja.
Och där, så jag tycker också att där tyckte jag ändå att Vänsterpartiet skötte det väldigt snyggt. För att ni gick ju faktiskt in och sa att så här, vi tänker inte, alltså våran politik kommer inte att bli driven utav den här frågan som de bara vill prata om, utan vi vill fortfarande framföra vad vi vill säga. Och det tycker jag var väldigt uppfriskande, för det var ingen annan, alla andra gick ju liksom i bet hela tiden. Och det enda man vill diskutera, det är invandringen. Och det är invandringen.
Och invandringen.
Ja, precis.
Och hur hemskt det är med invandringen.
Ja,
nej, och där står ju liksom Vänsterpartiet för någonting helt annat. Ja. Vi vill ha familjeåterföreningar, vi får bort den tillfälliga lagen, vi vill inte att man ska utvisa till Afghanistan där man uppenbarligen blir mördad. Mm. Liksom, vi vill ha amnesti för ensamkommande flyktingbarn. Det är så otroligt olika från det vad Sverigedemokraterna och väldigt, väldigt stor del av de andra politiska partierna tycker. Men det är ju liksom så, det är inte, ja, det är klart man måste prata om SD ibland, men låt oss istället prata om hur destruktiv rasismen är och vad rasismen just nu gör med liksom hela vårt samhälle, uppdelning av vi och dom, och att man hittar enkla lösningar till exempel på brottslighet igen. Det är liksom när vi vet att det egentligen handlar om klass. Och det är klass som är den största utmaningen. För jag har en jättestor del av folk i Sverige som faktiskt inte klarar sig.
Nej.
Som inte har så att liksom, lönen räcker hela månaden, som lever på sms-anställningar, som sover med telefonen under kudden för att kunna få det där några timmars jobb på det där skitstället. Men då får man i alla fall lite pengar. Det är det som är det stora problemet.
Ja, det är väldigt intressant hur man tänker att man ska lösa ett sånt problem genom att skapa alltså, större jag försöker komma på rätt ord, alltså mer avstånd emellan klasserna på det sättet också. Och där kan jag tycka att Socialdemokraterna har varit ganska bra på att hoppa på nu. Och det tycker jag är väldigt sorgligt.
Det är det. Jag är ju väldigt besviken på Socialdemokraterna och socialdemokratin. De går sin egen död till mötes om de går längre högerut. Alltså, och med högerut menar jag att man liksom stoppar rätten till asyl och olika flyktinglagar som man har gjort. Men också att man inte satsar på jämlikhet mellan människor, för det är det handlar om. Vi kan inte ha liksom en ekonomisk elit i Sverige som har det jäkla bra, som kanske nu, om det kommer borgare in i regeringen, får billigare flygbiljetter till Thailandsresan.
Nej, det är så jävla sjukt.
Ja, men det är inte rimligt. Och så pratar vi om miljöpolitiken och klimatfrågan som liksom en ödesfråga för världen. Utan vi måste gå mot ett samhälle där det faktiskt minskar skillnader mellan människor, där det inte spelar någon roll vart man kommer ifrån. Och Vänsterpartiet har ju varit och tryckt regeringen mot den riktningen. Vi har genomfört 80 jämlikhetsreformer. Vi har bara satsat på saker som faktiskt gör skillnad i människors vardag. Gratis glasögon för barn och liksom ekonomisk kompensation för ensamstående kvinnor. Och det här är ju sossarna älskat.
Ja, men
de gillar
det.
Ju de här reformerna.
Det är det, men i deras ideologi så är det ju det här som man vill åt.
Ja, absolut, men ändå så vågar de inte ta det klivet.
Nej.
Utan luta sig istället mot, ja, men mot mer höger åsikter som faktiskt gör större klyftor i samhället. Och där, jag är superbesviken. Det är uppenbart att sossarna behöver ju Vänsterpartiet, och Vänsterpartiet är de som står för de stora förslagen. Men man kan inte räkna bara med att vi stödjer dem.
Nej.
Vi faktiskt har genom vår politik. Det är därför vi är här. Det är därför vi är 8%.
Men det är ju väldigt, och det är ju mycket. Alltså.
Ja,
vilket jävla lyft ändå på, alltså,
Det skiljer alltså tre riksdagsmandat mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet.
Ja, och det är det som är så jävla intressant tycker jag, hur Centerpartiet har fått en sån nyckelroll i hela den här, i de här talesrundorna och heter det talesrundan?
Talmansrundan.
Gud, nej, jag måste ju verkligen jobba på mitt politiska språk, jag har inget jag pratar.
Okay. Man behöver inte kunna det, det är bara
nej, men jag vill kunna, jag tycker att jag är okej påläst, men inte tillräckligt. Men det är väldigt intressant tycker jag också hur Centern kan räkna så kallt med att sossarna då skulle utesluta Vänsterpartiet och att ni skulle stödja deras förslag.
Ja, att vi skulle stödja Centerpartiets politik i princip. Ja.
Passivt också. Och inte så här, ni ska inte få ut någonting utav det överhuvudtaget. Och det tycker jag tycker det är väldigt så här, det krävs ju balls att tro att sossarna då skulle välja Centern före. Men jag tycker att det ser ut som att det skulle kunna bli så.
Ja, det gör jag. Alltså, för första har ju Annie Lööf ett otroligt gott självförtroende. Och då får vi bara gratulera från kvinna till kvinna. Liksom, att det är jättehärligt att hon tror så mycket på sig själv och sitt parti. Men i realiteten så är det ju så att Vänsterpartiet behövs. För att få igenom både regeringen och få igenom en budget.
Och det skulle vara förödande om inte Vänsterpartiet fanns med. För att det man måste ändå se till, alltså de här, alltså de humana frågorna och det som faktiskt hjälper och gör skillnad, de kommer ju oftast därifrån. Man kan ju snacka pengar och skatter i all evighet, men å andra sidan så måste ju någon också vara där och advokera för Alltså för de som inte kan göra det själva.
Nej, men för alla har ju lika mycket pengar att röra sig med. Alla partier har liksom, vi har samma pengar att röra sig med. Det handlar ju bara om hur vi fördelar dem. Och där är ju vi beredda att fördela till de som inte har särskilt mycket idag. Det handlar inte om att jättemånga andra kommer få det mycket sämre. Utan vi gör en jämnare fördelning över liksom samhället.
Såg du, det är klart du har gjort Moderaternas valfilm.
Ja, ja.
När han dyker upp där och pratar med ett barn med en cykel typ eller något sånt där. Eller, och bara säger ja, där får man, ja, vissa tycker ju att man ska jobba ihop sina pengar och sen ge hälften till. Det har varit så konstigt. Vi har bara tänkt att det här är ett resonemang som min 8-åring skulle bara, fast det är ju inte rätt.
Men det är ju ganska lätt att förklara för 8-åring. Men det som tas i skatt från dina föräldrars lön går ju till din lärares lön och till att du kan ha skolmat och skolböcker som är gratis, så ni får både frukost och lunch och mellis och kan vara där och ha fantastisk liksom verksamhet.
Ja, jag
det är rocket science. Nej. Moderaterna, att det är skattepengar som liksom bekostar skolan, och det är någonting jäkla bra vi ska vara stolta över.
Verkligen, och vi pratade om det. Jag pratade med Lia om det senast igår om politik, eftersom, för hon frågade, hon är alltid så nyfiken på vem det är jag ska ha och prata med. Senast var det ju Amy de Sismont, Amy Diamond. Det slog ju stort alltså hos
jag
Lia.
Jag förstår att ingen annan har en chans nu att imponera.
Nej, hon önskar lite liten där, men jag sa det, jag vet inte, vi får se om det kommer dit. Jag hoppas det, men hon är busy. Ja, och då så berättade jag att det var du, och hon bara, ja, men vad gör hon då? Och så sa jag, men hon är för någonting som heter Vänsterpartiet. Och så sa hon, jaha, men vad tycker de då?
Ja.
Och så försökte jag förklara. Hon bara, ja. Jag bara, ja. Hon bara, men vadå, är det någon som inte tycker så? Jag bara, det finns folk som inte tycker så. Och så ska man försöka förklara hela det här. Och hon bara, men är inte det så som Trump tycker?
Underbart.
Ja, det är väldigt, väldigt likt. Hon bara, men så vill man väl inte ha det? Nej, Lia, så vill man inte ha det.
Jag älskar att så här, varenda 8-åring vet vem Donald Trump är och tycker att det, liksom, det är jättekonstigt.
Ja, det är fruktansvärt.
Så kan man inte vara och tycka. Det är fantastiskt. Jag hejar på din dotter.
Ja, hon är väldigt hon är väldigt vänster. Mitt barn.
Jag är inte ett dugg förvånad. Jag
undrar vart det kommer ifrån. Nej, men det, jag tycker det är fint. Jag tycker de flesta barnen som man pratar med resonerar så. Alltså, det är
Men alltså, för det är ju liksom del av skolans liksom grunduppdrag. Det är ju så demokrati och rättvisa och andra liksom ganska centrala begrepp. Alltså, kan du ha din kompis problem med någonting, hjälp till. Och det är så himla grundläggande, och det är ju egentligen det som också är politiken. Kan vi hjälpa varandra på ett bättre sätt? Ja, det gör vi ju genom ekonomisk omfördelning. Det är ju faktiskt inte jättekomplicerat.
Men det har ju pratats jättemycket om att Vänsterpartiet är ett av extrempartiet på andra sidan, och så finns ju SD som också är ett extremparti.
Så nu börjar jag köra en sån polarisering.
Exakt. Ja. Vad exakt tror du att det är de menar?
Det jag tror att det är Centerpartiet och Liberalerna som försöker rädda sin egen röv just nu. De befinner sig i politiskt läge där de måste överge alliansen. Eller Stefan Löfven, då vet inte vilket ben de ska stå på helt enkelt. Och då gör de någonting riktigt, riktigt fult och börjar brunsmeta på Vänsterpartiet för att på något sätt kanske legitimera att de kommer gå åt socialdemokratiskt håll och börja. De har ju faktiskt liksom röstat ner Ulf Kristersson, deras statsministerkandidat. Och så kanske de ska närma sig sossarna, som de inte har så mycket alltid politiskt gemensamt med. Och då på något sätt måste de hitta någonting som är ännu värre. Och då vet man ju att Sverigedemokraterna är ju såklart ännu värre. Men de måste liksom hitta någon ny som är ännu värre. Och då hittar man på att Vänsterpartiet är liksom ett extremparti och har sagt det i riksdagens talarstol väldigt, väldigt många gånger. Och det är ju jämföra alltså nationalsocialism med att ge gratis glasögon till barn. Ja. Och tro att det är två jämförbara saker när man ser att vad händer när Vänsterpartiet är med och regerar liksom mer och lägger statsbudget. Ja, men då är det så här, mer bussar på landsbygden, gratis busskort, fler renovering utav skolors liksom lekplatser. Det här är våra extrema förslag. Mm. Medans Sverigedemokraterna vill liksom ha särskilda fängelser för flyktingar och ta bort public service.
Mm,
och
gärna flytta alla också.
Ja, flytta alla flyktingar, ja. Olika, ta bort kvotflyktingar och liksom, ja, olika saker som begränsar liksom människors fri och rörlighet och demokrati. Mm. Jag tycker det är jättefult. Men jag tror också att folk är smartare än att gå på det här. Jag tror inte någon på riktigt tycker att det är en rimlig jämförelse.
Men... jag tycker att det är väldigt många som har anammat den jämförelsen och använder det som ett argument emot folk som tycker att det är helt sjukt att man gör så.
Mm.
Jag får ju jätteofta den. Tillbaka.
Du får det?
Ja, men du tycker att Vänsterpartiet har riktiga... alltså, det är okej. De är ju också ett extremparti som du kallar SD för. Och man, men jag tänker inte ens gå in i den här diskussionen.
Nej.
Och då kan man säga, vad är det extrema som Vänsterpartiet vill göra?
Mm.
Och då kan man ju inte direkt säga någonting. Nej. Mer än att säga, fast det var, de är sprungna ur kommunistisk rörelse. Och då, man, jaha.
Ja, men absolut. Och det är ju ingenting vi liksom,
nej, men...
inte har sagt.
Nej, eller, men också, eller
framförallt gjort upp med den debatten har vi ju verkligen, verkligen haft i mitt parti. Men ska vi börja prata om vad andra partier kommer från, så är ju till exempel Moderaterna från liksom en antikvinnorörelse som inte vill införa allmän rösträtt, som har varit mot 8 timmars arbetsdag, förlängning av liksom semesterdagarna. Alltså det, alla partier har...
det går jättemycket skit. Det går överallt. Jag tycker bara att det är så lustigt hur det har blivit sån... alltså det... när folk börjar intressera sig för ett visst parti, då vill man inte gärna kolla i de andra partierna heller. Det är också de som bara, jag röstar ju inte på SD för deras invandringspolitik. Jag tycker de har andra bra frågor också. Mm. Man bara, du kan hitta jättebra, alltså nu håller jag inte med, för jag tycker att deras politik överlag är ganska sopig faktiskt. Mm. Men det är ju inte svårt att hitta den politiken man i sånt fall vill åt någon annanstans.
Nej, men precis. Och skillnaden liksom är ju att Sverigedemokraterna verkligen är sprungna ur en nazistisk rörelse. För inte alls så länge sedan. Det är ju...
de gör för fan nazistiska saker hela tiden.
Och det är ju skillnad från andra liksom främlingsfientliga partier ute i Norden som inte har ett lika mörkt och smutsigt förflutet faktiskt som SD har. Så det är liksom... alla partier har skit, men det är fortfarande inte jämförbart med det som Sverigedemokraterna är och alltså var fortfarande är och framförallt driver.
Mm, mm. Men jag undrar hur många grejer man kan göra och komma undan med det. Hur mycket man kan säga.
Ja, tittar vi liksom på vad populister ute i världen just nu gör. Donald Trump igen då. Mm. Han kan ju också göra hur mycket som helst. För människor röstar inte på sådana partier för personens liksom goda egenskaper. Utan man röstar på sådana partier för att man är emot någonting annat. Det är någonting annat som är värre. Och min röst mot det här som är ännu värre, så röstar jag på Donald Trump eller Sverigedemokraterna eller liknande. Är liksom... det är min makt att, jag vet inte, ge ett stort fuck you till alla ni som inte har gett mig möjligheten att införliva det jag vill i livet, vad det nu skulle vara.
Mm.
Det är jätteintressant med populistiska rörelser som pågår just nu.
Ja, men också bara i våra grannländer är ju, alltså det är ju sån extrem, alltså högervind som har blåst genom hela, jag menar Europa. Alltså det är ju, man ska referera till det här som är närmst.
Mm.
Så jag är ändå ganska, jag ska säga, förvånad över att vi fortfarande inte är där än. För att för mig så var det så här, det skulle kunna ha skett förra valet att vi skulle gått den vägen. Det hade varit så enkelt för oss att också bara, ja, okej. Men sen nu också när de är, vad är de? vårt tredje största parti nu.
Ja, tredje största parti.
Så är det är ju så jävla absurt alltså. Och det som är spännande tycker jag är att folk som jag har pratat med om det här innan valet också varit så här, fast det kommer de inte. Nej, det kommer inte bli så. Jo, det kommer att bli så. Nej, 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 nej. Och sen så händer det och folk bara, hur kunde det bli så här?
Därför att liksom kampen för demokrati och rättvisa aldrig pausar. Alltså vi är tyvärr aldrig framme. Alltså vi kvinnokampen kommer aldrig vara framme, kampen för demokrati och likvärdighet och att alla liksom ska få rättigheter. Vi är aldrig klara med det. Mm. Och när man säger så här, nej men jag tror inte att de politiska partierna ska bli så stora, då har man ju kanske missat lite att det är just den ignoransen som gör att de blir stora. Det går inte att sätta sig ner och vara nöjd, och det låter, gud vad pessimistiskt det låter. Så, men det är ju därför vi alltid har haft liksom folkrörelser, och det är därför du kör dina Instagram-bror som du kanske inte känner leder någonstans, men det gör det ju ändå. För det samlar.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Människor, det samlar och visar att det finns någonting annat. Och jag kan ju också känna ibland att jag skriver väldigt så banala saker som är så självklarheter. Så här, alla är välkomna till Vänsterpartiet, vi är vänsterrörelsen. Och så här saker som kanske känns lite banalt, men det måste sägas. Mm. Alltså vi är många som tror på en annan samhällsutveckling. Mm. Och en Instagram-bild är liksom också gott nog i den större kampen, för det kanske ger mig liksom den där andningspausen som jag behöver inför en skitjobbig debatt som jag vet att Sverigedemokraterna kommer liksom vara på mig. Mm. Men det är lite så solidariteten ser ut, den är både hög och låg. Mm. Och det får den vara, men om vi aldrig kan riktigt vara nöjda. Mm. För då kanske de mörka krafterna kommer.
Och vad tror du kommer hända nu?
Nu när vi är inne i regeringsbildning och,
ja, det här som vi håller på med nu.
Ja, det här som vi håller på med i riksdagen, där vi inte riktigt kan rösta fram en statsminister och inte heller har en statsbudget som vi faktiskt måste ha innan jul. Ja. Det kommer lösa sig. Mm. Som vänsterpartist kommer jag nog inte bli nöjd.
Nej.
Så, för vi vill inte ha en regering med borgerliga partier eller inflytande. Vi vill ha en rödgrön regering, vi vill ha mer satsning på jämlikhet och ekologi och klimaträttvisa och sådana här extrema åsikter som Vänsterpartiet står för.
Ja.
Så vi kommer nog inte bli nöjda, men jag tror inte att det kommer bli så hemskt som det skulle kunna bli med Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson som vice statsminister. Som det liksom kändes ett tag att...
Det var så jävla förutsägbart. Ja. Jag tycker att det är så... Alltså, man blir nästan lite road faktiskt över hela den här charaden som var innan.
Du menar att du inte tycker det här är så intelligent?
Nej, jag måste säga det. Det var inte så intelligent. Nej, men jag hade tyckt alltså så här, jag hade inte tyckt att det var bra, men jag tror att jag hade respekterat dem mer om de hade gått och sagt så här, vi skulle kunna tänka oss stöd av SD.
Mm.
Men det var inte där de sa. Där de sa hela tiden var, vi kommer inte att samarbeta med SD. Vi kommer inte ta något stöd
ifrån SD. Vi kommer bara skriva en budget så att de röstar på samma budget och därför får en majoritet i riksdagen.
Och sen så är de där ändå. Och man bara, men snälla människa, eller människor, hur? Är det inte det här? Och så pratar man om Annie Lööf som att det är hon som sviker alliansen, och så är man bara, fast ja, säga vad man vill om politiken, men hon står i alla fall för vad hon har sagt än så länge.
Nej, men jag hoppas liksom att man är, om man är någon slags konservativ liberal väljare, man fortfarande inte tycker att rasism liksom är vägen att gå, utan man kan vara konservativ liberal väljare och fortfarande tycka att man vill ha en borgerlig politik och inte en liksom blå brun politik.
Ja, men jag kan tycka att så här, jag har pratat mycket om det med mina vänner också, att jag kan tycka att liberalism är väldigt spännande när man går in och kollar och man tänker, och jag tror att rent generellt, om man ska säga, så är jag nog ganska liberal i vad jag, hur jag tycker att det borde vara. Men för att kunna driva en liberal politik så behöver man först komma till ett läge där det är jämställt. För det går inte att driva liberal politik som gynnar alla om det inte är jämställt. Mm. Och då pratar vi ju så många år framåt. Mm. Så många år framåt. Och därför så har jag alltid sagt det. Man kan inte vara så statisk i vad man ska rösta på, utan man måste ju rösta för det som faktiskt behövs just nu för att sen kanske kunna bedriva det som är drömmen i framtiden. Och jag tror att många är väldigt så här fast vid att säga, ja, fast jag vill ha det så här.
Mm.
Jag vill ha det så här och jag vill ha det nu, och så här, men det är ju fortfarande en lång väg att gå dit, och hur ska ni kunna göra det med liberal politik idag?
Mm.
Och det kan jag tycka är väldigt intressant, för det är väldigt många som är såhär, ja, men det finns ju de här jävla liberalfeministerna och jada jada. Jag tror att de som är liberaler verkligen tror på det här, och jag kan förstå det och jag kan se det, men jag kan inte förstå hur man går härifrån dit.
Mm.
Och därför så kan jag bli så förbryllad över det motståndet som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna innan kanske nu har stött på. Och fi, alltså den skiten som de har fått är så brutal. Och tänker, hur kan man tycka så illa om partier som bedriver humana frågor?
Mm.
Alltså oavsett om det nu skulle inte jag säga att FIs politik heller är realistisk. Det är också en väg man skulle kunna gå, men man måste ju fortfarande liksom gå den vägen via någonting annat.
Mm, mm.
Och det är där jag kan tycka att Vänsterpartiet är väldigt mycket, alltså den politiken är väldigt mycket nyckeln för att sen kunna gå antingen den vägen eller liberalvägen.
Nej, men alltså, ja. Ja, jag håller med så mycket. Nej, men alla partier grundas ju från liberalismen. Det är ju liksom första steget in i liksom någon slags högre form av samhälle. Och det skulle väl vara så att liksom med ett jämlikt samhälle där alla faktiskt har lika möjligheter, som jag ser är ett socialistiskt samhälle där vi liksom fördelar så att alla har det lika bra, det är ju då det liberala individuella valet kan börja blomstra. Man faktiskt känner sig, jag är den här personen, jag har alla valmöjligheter i världen och kan förverkliga mig själv genom det. Men det kan man inte göra i nuvarande kapitalistiska samhälle, för då handlar det jättemycket om strukturer. Är du liksom en 17-årig kille som har flytt från Afghanistan, så kan inte du ställa dig med ditt icke-permanenta uppehållstillstånd och dina, liksom, din familj fortfarande på flykt och inte får komma hit och säga så här, men jag är en enskild individ som har vilka möjligheter som helst i världen och kan förverkliga mig själv. Jag ska starta eget och få starta upp bidrag. Alltså, det är tyvärr inte där vi är, men den personen kanske i ett jämlikt samhälle där man just hade fria gränser, som också en liberalt förslag och liksom världssyn, hade haft den möjligheten att starta sin pop-up butik som influencer, afghanistansk influencer liksom i Sverige. Det är, där, det är det som är liberalismen. Men där är vi ju inte nu.
Det är ju så, alltså, jag kan tycka att det är väldigt spännande när folk säger så, ja men alltså, i Sverige så har vi ju, alltså, alla lagar är ju för alla.
Absolut.
Absolut, men jag kan tycka att så, hur kan ni inte se klass? Hur kan ni inte se klass och struktur? Ja. För att jag menar så här, om bara gå in på Instagram, om vi ska gå in den världen lite grann, så är det ganska tomt på, om man nu ska säga, influencer som ser ut som mig. Eller som Lovette Jallow till exempel.
Ja,
du kan inte
henne.
Du kan inte hitta det, nu kan du hitta det, men gå tillbaka 10 år sedan, det är inte så att vi inte fanns.
Man måste, och fortfarande är man tvungen att leta ganska mycket för att hitta och vara ganska aktiv. För jag menar, annars får ju jag som blonsk, svensk medelklass liksom bara såna. Och så snurrar man runt en jävla blond, svensk medelklass liksom bubbla och hittar inte dig.
Nej.
Så, för det är inte så algoritmerna fungerar.
Nej, och jag menar, saker säljer ju inte på oss också. Alltså folk vill inte sälja saker på oss heller på det sättet. Och jag tycker det är intressant som, jag vet inte om du har hängt med, nu har ju du haft massa annat att göra.
Det, är bara, det har inte varit så mycket
mitt jobb är ju där. Så har det ju varit hela den här white saviorism som har varit nu. Det var Sara Larsson som var iväg, det var Margot Dietz och nu Carolina Gynning. Och den frågan är väldigt intressant, men det här kommer ju som en chock för många. Så här, vad gör vi för fel? Och, så här, och jag förstår det, för att ni har inte hängt med, ni har ingen aning. Det är liksom så här, och jag kan tycka att så här, ja, kritiken är befogad, men jag kan tycka att det hamnar fel. Jag kan tycka så här, prata med företag bakom, men jag kan inte förstå varför man väljer att skicka en kanske en väldigt vit privilegierad influencer till ett land där man ska hjälpa till eller kolla eller kanske framföra deras röst, vilket jag skulle se att det hellre var, att man pratar för att få höra deras röster där borta.
Men istället för att komma till den vita räddaren till den svarta världen, för det är ju liksom det som det blir, och det blir väldigt, väldigt brutalt. Och jag förstår att man kan stå i chock då, så här, men jag åkte bara ner för jag ville göra någonting snällt.
Och jag tror det.
Ja,
jag tror att det är de intentionerna man har. Men där också, där kan vi ju prata klasskillnad. Alltså för att om man inte kan se det, så betyder det ju att du har varit för högt upp för att se vad som händer här nere. Och där kan jag tycka är väldigt så här, ja, men det är väldigt typiskt för hur det ser ut idag och varför man inte kan bedriva liberalism idag. För vi är inte där än. Ni kan inte se det än. Det finns saker som jag absolut inte kan se än, som jag om 3 år kanske kommer att säga, åh helvete, vad fan sa jag där? Gud vad sjukt att jag sa det här, eller att jag tyckte det här. Det är saker som man kan gå tillbaka och se som man gjorde för ett halvår sedan.
Ja, men precis. Och det är liksom, och där handlar det om att så här, dels man måste som vit liksom se sig privilegie över världen, är ju att liksom vi har en jäkla skillnad mellan liksom etnicitet och var man kommer ifrån. Där måste man faktiskt bli mera medveten om hur rasismen och diskrimineringen funkar. Men samtidigt också kanske inte vara för hårda mot varandra. För där är vi ju också att så här, nej, men det kanske inte är Carolina Gynnings fel att hon inte förstod sitt privilegium och hur det kunde se ut.
Däremot kan jag tycka att det är intressant hur man efter kritik och efter jag förstår ju verkligen när det blir hela det som kallas för drev. Jag vet att det är svårt att ta till sig saker på det sättet, absolut, men sen så kan jag också tänka, när man har fått så mycket, varför man inte, alltså hur det inte kan klicka ändå. Och jag har ju sagt alltid så här, ni kommer inte se mig öppet kritisera kvinnor, för att jag känner att det är så många andra som gör den biten.
Oh ja, det behöver inte vi göra.
Det behöver jag inte göra. Men sen så kan jag också få väldigt mycket kommentarer om varför jag inte säger någonting om de här grejerna. Då kan jag bli så här, nej. Men jag skulle hellre då vilja prata om organisationerna bakom. Skulle jag.
Man faktiskt har ett jäkla ansvar.
Ja, men det är ju också speciellt när en influencer eller konstnär eller vad man nu vill kalla sig sen sätter sitt namn på en brunn, på en silverplatta. Det kan jag tycka är absurt. då kan jag bli så här.
Ja,
det gick inte fram.
Nej, men absolut. Nej, jag håller med dig. Det är absurt. Men också att vi försöker också vara schysst mot varandra. För det här drevet och elakheter och sånt, det är lätt att skriva saker.
Mm.
Alltså det är väldigt, väldigt lätt att skriva saker. Det både du och jag liksom råkat ut för. Och det handlar ju inte om att vi inte ska kritisera, men också att, ja.
Mm. En intressant debatt där. Vill du ha mer Pepsi?
Nej, det är bra.
Jag tycker jag vill ha något annat. Vill ha saft eller vatten?
Nej, det är bra för min del.
Du är van vid att prata länge utan att komma till. Nej, men jag tycker det är skitintressant. Jag har haft en diskussion med jättemånga om huruvida jag gör fel eller rätt som inte gör så.
Mm.
Men jag känner att nu, så länge man inte vet, så tycker jag inte att man ska gå in.
Och är det hela ditt ansvar?
Nej, det är alltså, inte det.
Alltså så är det.
Jag tycker inte det, för jag tycker ju att mitt ansvar är att inte mata de patriarkala strukturerna. Och det tycker jag att man gör när man går in och petar i vad kvinnor gör, speciellt eftersom att det finns så många män som man kan kritisera istället.
Oh, ja.
Och det gör jag gärna.
Ja.
Det har jag inga problem Det har jag inga problem med. Men du sa förut att du hade stått i den här talarstolen.
Talarstolen.
Hur är det?
Det är nästan inga.
Nej.
I den här kammaren.
Nej.
Men det är oftast väldigt, väldigt, väldigt tomt.
Mm-hmm.
Ja, det tror du inte när du ser det på tv. Så, det är oftast liksom personerna från utskottet. Så kanske sitter 10-15 personer i den här salen för 349.
Mm.
Så jag brukar låtsas att jag pratar inför jättemånga.
Mm.
Jag brukar ju låtsas att det står jättemånga personer och liksom titta långt upp. Mm. Liksom på åskådarplatsen som är helt tomma där ingen sitter, så låtsas pratar jag liksom mot en stor...
Börjar folk kolla bak?
Vad håller hon på med? Men jag märkte sen att det blir ju väldigt bra på tv. Man kollar sen på klippet liksom, som jag brukar lägga upp i sociala medier, så det ser ju ut som att jag pratar för väldigt många människor, men det gör jag ju inte. Det är en av många politiker knep.
Jag tycker att det är så jävla obehagligt att gå upp framför andra. Jag har blivit mycket bättre på det, men jag vet inte vad det är. För att alltså i sociala sammanhang och så, om man ska prata eller framföra sin åsikt eller bara när man sitter och pratar med någon, det är inga problem. Men så fort det har varit skolarbeten eller när man ska hålla föredrag eller du vet, och stå framför, det är någonting. Alltså jag blir så, så jävla skoj. Jag tycker det är skitäckligt alltså.
Och jag kan säga, det finns ju många riksdagsledamöter som inte tycker om och stå och prata i talarstolen. Jättemånga gick ju inte med ett parti med liksom målet att jag ska stå och hålla tal i riksdagen.
Nej.
Jättemånga är ju som jag. Man är politiskt intresserad. Man trillar in lite på ett bananskal. Det är så här trevliga människor där man får pyssla med sitt stora intresse.
Mm.
Och så leder det vidare. Alltså, jättemånga som inte, eller som har övat väldigt mycket för att kunna stå i den där talarstolen.
Övar du mycket eller?
Ja, jag övade jättemycket i början. Det tog väldigt, väldigt lång tid för mig att skriva tal. Jag hade svårt att greppa vad det var jag... Vad ska jag säga?
Mm.
Och vi är så många, det är ofta så här 8 talare i varje liksom debatt och alla pratar om typ samma sak.
Mm.
Fast ur sitt perspektiv. Och det känns ibland som man bara står och upprepar saker. Så att, men jag övar alltid på mina tal innan.
Mm.
Högt på mitt kontor, just för att jag tycker att det är mitt ansvar att det ska låta lite bra. Så.
Men det blir snyggt också tycker jag. Alltså det är ju det låter ju jättekonstigt att säga, men jag tycker alltid att det är maffigare att lyssna på någon som är förberedd, som pratar som du sa för en stor publik, även om det är en liten publik. Jag tycker det blir snyggare.
Nej, men, och är man från ett mindre parti som inte tillhör de 3 största liksom, så är man ju ensam ledamot också ofta.
Mm.
Så är man ju ensam från sitt eget parti också, så det är inte så att jag ens står och pratar med mot en partikamrat utan bara mot människor som inte håller med mig. Så det är också, jag tror inte sånt, jag tänkte inte på det innan jag kom in i riksdagen.
Men är det ensamt eller jobbar man ihop mycket ändå?
Att vara riksdagsledamot är väldigt ensamt arbete. det tycker nog nästan alla. Mm. Sen så har man ju massa kollegor. Men det, man reser mycket själv. Man bor ju ofta i Stockholm liksom ett par nätter i veckan. Vi har ju övernattningslägenheter. Mm. Man är borta från sin familj. Och så det är ju ett ganska ensamt jobb.
Mm.
Och där är det ju viktigt att partierna är liksom duktiga, vad ska man säga, duktiga arbetsgivare nästan, för det är ändå ett jobb att liksom se till att man har ett kollegialt arbete som fungerar.
Mm.
För att det är speciellt, alltså. Mm. Speciellt uppdrag.
Mm, kan tänka mig det. Mm. Men hur blir man, alltså hur kan man gå in, om man, vi säger att man skulle vilja bli politiskt aktiv, mm, hur gör man då?
Så här, den politiska partierna växer ju.
Mm.
Vänsterpartiet har växt med mer än nästan dubbelt så mycket medlemmar.
Mm. Mm.
Otroligt mycket. I alla partier är du alltid välkommen.
Mm.
Det är liksom, det är grundläggande. Jag tycker att vara engagerad i ett parti är superviktigt. Och är man det minst intresserad ska man verkligen pröva och gå och liksom hälsa på det partiet du tycker är mest. Helst Vänsterpartiet såklart, mm, men jag bryr mig faktiskt inte riktigt vilket parti. Alltså, och allt partiarbete, det är inte något häftigt och glamoröst. Alltså, utan det är så att man ordnar öppna möten och det är olika medlemsmöten och man bestämmer saker tillsammans. Och det här är människor som gör det här på sin fritid.
Mm.
Alltså Sverige drivs av fritidspolitiker som har andra jobb, som har familj och barn och som ägnar kvällar och helger åt att liksom driva vår demokrati. Och det är så himla vackert. Alltså det är så många timmar som läggs ner på det här. Och alla partier vill ha nya medlemmar. Ofta har man väldigt bra utbildningar i partier och liksom roliga möten och man får vara med. Och sen så för att bli riksdagsledamot så kommer jag koka väldigt mycket kaffe.
Mm.
Liksom, det är det som är grunden i hela partiarbetet. Det är ju också att liksom, man, tillsammans fixar man saker. Man kokar kaffe, man mikrar bullarna, man bjuder in medlemmar och har möten och diskuterar saker.
Man mikrar bullarna.
Ja, men det är inte mer glamoröst än så. Och så ställer man undan stolen och sopar liksom golvet och låser lokalen. Och så några dagar igen i nästa möte. Liksom. Alltså det,
man får köra på så ett par år.
Man gör, det är sånt, det är det som är partiarbete. Mm. Sen så är det vissa av oss som har fått otroligt fina förtroende av våra partier och väljare. Men det är ju en väldigt, väldigt liten skara ändå. Det viktigaste arbetet, det är ju inte det jag gör. Mm. Utan det är det alla som sitter som ersättare i Norrköpings kultur- och fritidsnämnd. Och de som sitter i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Det är ju där de liksom riktiga hjältarna sitter.
Mm.
De drar ett tungt och ansvarsfullt lass. Och jag tycker det är häftigt hur vi har byggt demokrati i Sverige på den här enorma frivilligheten. Mm. Och att faktiskt vem som helst kan vara med.
Mm. Ja, men det är fett där. Men måste man ha någon formell utbildning för att bli...
Du behöver inte ha någonting med dig. Du behöver inte kunna någonting heller. Mm. Du ska vara intresserad liksom utav samhället. Utan att lära känna nya människor. För det kommer du också göra om du går med i ett parti. Alltså ett parti är ju en ideell organisation.
Mm.
Där alla får vara med.
Mm.
I Vänsterpartiet gör vi ju lite mer än bara möten till exempel i Norrköping. Vi har spelkvällar.
Mm.
Vi har lite mingelkvällar. Vi liksom, jag tänkte ha nu till sommaren tänkte jag att jag skulle ordna ett möte där vi byter växter med varandra.
Mm-hmm.
Lite liksom, ja men sticklingar.
Jag tror det är många som har den bilden av Vänsterpartiet också.
Jag tycker att det funkar också lite. Och nu så här, jag är 35. Jag plötsligt tycker att det är väldigt roligt med växter.
Byter lite sticklingar,
pratar lite socialism, den feministiska kampen, byter den till stickling. Alltså, politik är liksom en stor del av livet. Det är ju politik som styr allting vi gör, så man behöver inte kunna någonting.
Mm.
Utan så partierna har oftast väldigt bra utbildningar och är villiga att lära dig. Oavsett om du går med Moderaterna eller Centerpartiet eller liksom Miljöpartiet, så finns det kunskap och människor som kommer ta hand om dig.
Mm.
Och det är liksom... Det tycker jag är viktigt att framföra. Att det...
Men samarbetar ni någonting med Vänsterpartiets ungdom? ungdomsparti. Vet du om Ung Vänster?
Mm. Jajamän. De är ju jätteviktiga för Vänsterpartiet.
Ja, för jag har upplevt när man har kollat runt lite, för jag tycker att det är jätteintressant att kolla upp de alltså ungdomspartierna väldigt mycket. Och då tycker jag att vänstern har, alltså de är väldigt aktiva, de ungdomarna, på ett helt annat sätt än vad många andra ungdomspartier är. Och det tycker jag är väldigt fint.
De är ju verkligen aktivister. Exakt. De är ju verkligen, alltså, jag har ju aldrig varit medlem i Ung Vänster. Och det är väl lite någonting jag ångrar så. För jag tycker att det verkar väldigt häftigt. Och de har liksom den här glöden. Och de bryr sig ju inte riktigt om vad Vänsterpartiet gör på det här sättet. Väldigt många andra ungdomsförbund är ju väldigt ihopknutna med liksom moderpartiet och driver deras frågor och så här. Men Ung Vänster driver ju helt och hållet sina egna frågor och gör sina egna saker.
Men är det inte så också, eller är inte ungdomspartierna väldigt nyttiga för partiers utveckling?
Jo, men det tror jag, och framförallt är det ju många som har varit med i ungdomsförbunden som sen liksom blir riksdagsledamöter.
Hur gammal måste man vara för att vara med i ett ungdomsparti?
Ja, alltså man kan nästan vara upp mot 30 år och fortfarande vara med i ett ungdomsförbund.
Ja, men jag menar snarare den lägre gränsen.
Det kan det vara 12 någonting.
Gud, är det så tidigt alltså kan alltså, man bli politiskt aktiv,
vet du. Snart kommer hon liksom gå omkring och klistra olika klistermärken.
Det är väldigt intressant, för hon skulle kunna bli en tonåring med blått hår som kedjeröker i smyg hemma hos någon kompis i någon etta eller sådär. Antingen det, du vet, de svåra tonåren, eller så kanske hon blir hardcore aktivist, du vet, de som lägger sig på marken för att förhindra att man skjuter vargar. Så att jag vet inte, det ska bli intressant att följa det.
Och sen så låter hon som Ung Vänster hade passat ganska bra.
Just nu så känns det så faktiskt. Ja. Så vet jag inte. Min son däremot, han känns lite borgerlig. Han vill inte gärna dela med sig.
Jävla patriarkat.
Nej, det är det, det är det. Och så tror man att man ger dem samma förutsättningar. Men jag har några frågor som vi fick...
Ja, kör.
Dels så fick jag en fråga, det är vad gör du på fritiden om du har någon?
Alltså, ja. Nej, men jag tycker att det är jättekul att lyfta tunga saker på gymmet. Så att jag gymtränar ju ganska mycket. På sommaren försöker jag springa också lite. Jag gillar att träna. Man mår så jäkla bra efteråt. Det så.
Det gör man faktiskt.
Så det tycker jag är... jättekul att göra. Och sen så har jag mina sticklingar då också. Och det är också väldigt roligt. Jag är inte så jättebra och jag har en väldigt, väldigt liten trädgård. Men det är kul.
Ja, du kan få komma och hålla på i våran om du vill.
Absolut.
Och sen så fick vi en fråga. Vad tänker du och vad tänker Vänsterpartiet om avkriminalisering av droger? Och vad tänker du om missbruksvården?
Missbruksvården måste bli mycket, mycket bättre. Vi måste ha fria sprututbyten. För vi kan inte ha att man delar sprutor med varandra och delar sjukdomar och liknande. Utan det måste finnas i alla landsting. Och verkligen se, så missbruk är ju så komplext. Och någonting som kan komma tillbaka. Och det är ju, ja... Så det måste bli mycket, mycket bättre. Jag är ingen expert på den här frågan. Men vi har massa jätteduktiga politiker, både i landsting och i riksdagen, som jobbar med de här frågorna. Missbruksfrågor är ju så här. Det är en viktig fråga för Vänsterpartiet.
Men är inte Vänsterpartiet väldigt emot att avkriminalisera eller att legalisera?
Vi vill inte legalisera någonting, men vi vill ju avkriminalisera. Så att liksom, vi vill ju komma åt att personen inte missbrukar och hjälpa den så mycket som möjligt. Och att göra någon som brukar narkotika till liksom även kriminell. Man är inte bara missbrukare, utan man är även kriminell och hamnar in i liksom det kriminella livet också, hjälper ju inte missbrukaren. Så vi vill inte legalisera någonting. Vi vill ju hjälpa den brukaren på ett mycket, missbrukaren på ett mycket bättre sätt.
Alltså avkriminalisera människan som använder.
Ja, precis.
Jag tror också är egentligen den rätta vägen.
Ja, det kan ju vara lite svårare argumenterat. Alltså vi är inne i en period där man pratar väldigt mycket om liksom hårdare tag och man ska inte acceptera och sådär. Mm. Men då måste vi också se så här, vad funkar det? Blir det bättre av att vi kriminaliserar någon som har ett missbruk? Eller ska vi verkligen försöka komma åt med åtgärder från liksom sjukvården för att få bort hjälpa till att få bort missbruket som ofta leder till hemlöshet och liksom utsatthet och prostitution och liksom andra väldigt utsatta situationer.
Det blir tabubelagt på så många områden, inte bara om man tänker i arbetslivet eller alltså dels att söka vård blir väldigt svårt att göra om man också då ska ta på sig att man begår en kriminell handling.
Och har liksom polisen efter sig olika strafföreläggande och böter och liksom villkorliga domar. Och alltså,
att berätta för familj och vänner. Mm. Bara de grejerna tycker jag. Jag tror att det skulle vara en lösning på mycket. Sen tror inte jag såklart att det är hela lösningen. Men nu avkriminaliserar vi allt.
Alltså, nej, inte på det sättet.
Det är inte... Men jag tror att det är den humana vägen att gå.
Ja.
Det är ju inte så att man väljer att leva ett liv som missbrukare för att man tycker att det är skojigt.
Nej, absolut inte. Ja. Och jag behöver inte säga det uppenbart att vi tycker liksom narkotika är en jättedålig sak. Va?
Ja,
för det är uppenbart att vi tycker det. Mm. Det är lätt att missuppfatta ibland.
De som följer mig vet vad jag står i den frågan, men det kan ju vara svårare för dig kanske som inte skriver om det så mycket. Men de flesta vet att jag inte är ute efter att vi alla ska knarka.
Det tycker jag är en väldigt bra utgångspunkt.
Att inte alla ska knarka.
Precis, alla ska inte knarka. Mm. Det är dumt med missbruk. Och brott. Brott är också dumt.
Brott är så tråkigt tycker jag.
Ja.
Mm. Jag förstör så mycket. Ja, så var det en tjej som skrev: hur uppmärksammar vi funktionsvariationer mer och vad vill Vänsterpartiet göra för oss med funktionsvariationer?
Det första jag tänker på är ju LSS och hela den rättighetslagstiftningen som är helt varit fruktansvärt utsatt.
Ja, verkligen.
Och direktiv från Försäkringskassan som varit... Det handlar om att man måste kapa alla kostnader inom LSS och så har man dragit bort.
Varför väljer man att kapa där?
Därför alltså LSS är jättedyrt och det är ganska få personer som använder det.
Mm.
Om vi ska vara krassa liksom, i samhällsekonomin så är LSS dyrt. Men det är en helt nödvändighet. Det här har vi i Vänsterpartiet verkligen pressat på regeringen. Vi har fått ändringar, vi är inte nöjda någonstans och vi kommer inte ge oss.
Nej.
När det gäller funktionsvariationer handlar det om att liksom se det spektrat. Mm. Liksom att det är någonting som finns överallt. Så att, bara så en liten konkret sak, i Vänsterpartiets motioner så brukar vi alltid lyfta dels hbtq-perspektivet och liksom mångfaldsperspektiv, men också funktionsvariationer.
Mm.
Så jag har till och med skrivit, en av alla motioner jag har skrivit handlar ju om att det även finns
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Funktionshindrade personer som är kriminella.
Mm.
Och därför måste anstalter vara anpassade till personer med funktionsvariationer.
Mm.
Alltså att se att det liksom... Man är inte sin funktionsvariation, utan den finns överallt, utan vi är människor och då måste liksom...
Men det är så, jag tycker ändå det är så här, för att jag tycker ändå vi är ganska mycket för när det kommer till mänskliga rättigheter överlag, om man kollar världen över.
Mm.
Det är bara att kolla på typ Ryssland. alltså jag menar hur det ser ut. Och då tycker jag att det blir så en konstig grej att man väljer att dra in på människor liksom, på människans varande och existerande. Alltså det är en så konstig grej, och att man då väljer att lägga krut på massa andra grejer. Och jag fattar ju att det är olika budgetar för allting. Och
absolut, nej, men saker är dyra och kostar mycket, ja, och sådär. Men det här handlar om vilket val. Okej, men vilket val gör vi då? Är det så att när jag tar bilen hem och blir påkörd och blir förlamad, ska jag då kunna fortsätta med mitt jobb? Ska jag kunna fortsätta leva? Eller ska vi ha synsättet på att det var ju tråkigt för dig att du inte kan röra dig längre, men du kommer få minimal med hjälp, att du liksom kanske får en dusch i veckan och inte särskilt mycket hjälp att äta. Alltså här handlar det om vilket val vill vi ha. Jag vill ha valet där det faktiskt man kan både födas med en funktionsvariation av olika slag eller bli utsatt för det vilken dag som helst. Det kan drabba vem som helst, när som helst, och fortfarande ska man ha rätten kunna leva sitt liv. Jag vill ha det samhället. Jag bryr mig faktiskt inte om hur mycket det kostar. För det handlar inte om så många människor.
Men det känns som en oerhörd kränkning att också då ha en som står och klockar den, när man blir bytt på, alltså om man skulle behöva hjälp med att alltså få en blöja bytt eller om man behöver hjälp att gå på toaletten eller hur lång tid tar en dusch egentligen för dig?
Kan du berätta hur länge du bajsar?
Ja, men det är så
du bara, nej, det kan jag inte.
Nej, hur länge brukar du bajsa? Alltså så här, det är en så störd grej. Jag menar, tänk dig om man är en människa som nu duschar varje dag, som vill duscha varje dag.
Då kommer inte du få det för att du liksom har, du behöver hjälp och stöd.
Men det är ju att göra avkall på en människa liksom. Och därför kan jag inte förstå hur det blev som det blev.
Därför man vill spara pengar. Alltså det är det krassa. Det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Men så kan vi se åt andra hållet. Men det är också arbetstillfällen. Alltså det är arbetstillfällen, det är människor som får fantastisk arbetslivserfarenhet, som har väldigt roliga och stimulerande jobb. Det går att vända på alla perspektiv.
Pratar du med människor som jobbar inom LSS? Ja. Finns det några som älskar sitt jobb mer?
Nej.
Alltså det är det som är, och det är ju ett så fruktansvärt tufft jobb också. Med tanke på hur underbemannad man är. Med tanke på hur begränsad man är i material och saker som man behöver. Och ändå så är det fan med de gladaste människorna jag träffar när de kommer hem från sitt jobb. Det är helt...
Nej, men så nej, det här verkligen, det är så himla viktigt. Det är så himla himla viktigt.
Ja. Det är det. Jag håller med. Nu tappar jag tråden själv. Jag bara, jag är så jävla arg. Jag blir så arg.
Jag skulle behöva.
Absolut. Ska vi ta de sista 10 frågorna som jag ställer till alla?
Yes.
De här är tagna direkt ifrån Inside the Actor Studio. Brukar du kolla på det?
Nej, då har jag, jo, men jag vet vilket det är. Nej, då vet jag inte vilka frågor det är.
Första frågan. Vad är ditt favoritord?
Oj. Nej, vad svårt det var. Favoritord. Varför får jag upp ordet gedigen?
För att det är ditt favoritord.
Jag vet, det här är någonting jag kommer sitta i bilen sen hem och bara, varför sa jag det? Jag säger gedigen.
Ja, men det låter lite fint också att säga.
Redigt.
Ja, verkligen. Ja. Så, vad är ditt värsta ord? Folk brukar vara snabbare.
Käka,
det gillar
jag. Käka, nej, och det gillar jag inte. Jag tycker det, usch vad jag inte tycker om det. Käka, det låter slafsigt.
Ja, du vill inte gå på Petters restaurang, käk.
Nej, det vill jag inte heller säga. Bara på grund av ordet.
Så det är tredje frågan. Vad går du igång på?
Är töntigt att säga orättvisor? Men då säger jag, orättvisor är så uppenbart. Då säger jag så här, besserwissrar som har fel. Alltså män i så här 50-55 års åldern som liksom ska visa att de kan någonting. Sådär, ja. Och så har de oftast ganska fel. Det går jag igång på. På det negativa sättet. Ja.
Har du svårt att hålla dig om du blir...
Jag har slutat hålla mig.
Mm,
jag, nej. Nu är det att liksom säga emot som gäller. Mm. Och det är stor uppmaning till alla. Mm. Säg emot. För de där gubbarna har ju aldrig fått någon som, något motstånd i hela livet.
Nej, jag brukar alltid fråga, men varför skiter du inte bara i det? Mm. För att jag inte vill.
Nej.
Jag vill inte skita i det. För att jag kan säga vad jag tycker också.
Exakt.
Vad är det mest avtändande du vet?
Vad kan det vara? Gud vad svårt, avtändande. Jag tänker någon som är lite lätt ovårdad.
Mm.
Ja, det hamnar lite på så här personlig hygiennivå.
Det är många som har sagt.
Ja, eller hur? Alltså när man ska så här, ja, nej men personlig hygiennivå, det ska man, ja, det är lite viktigt med
inte tvätta händerna efter man har varit på toa.
Ja, och det är sånt, kanske att det är bra att tvätta håret och sånt så att det inte ser för.
Ja, du tycker att man i alla fall borde satsa på en gång i veckan.
Ja, i alla fall en gång i veckan. Man får köra utan shampoo och sådär, för det finns ju en teori om det också. men det, ja.
Ja, ja. Vad är ditt favoritljud?
Ljud? Min treåring har fortfarande kvar det här barnskrattet som är sådär hjärtligt. Som man sen tappar någonstans, liksom det här hjärtliga skrattet.
Jag undrar om det är när man förlorar det. För jag tycker fortfarande att det är så jäkla härligt när min åttaåring går in i det. För det händer ju ibland.
Ja, ja.
Men inte alls lika
ofta. Händer så, men det är ju någon, men det tror jag alla gillar. Just det här hjärtliga man liksom känner.
Ja.
Det är ju...
Ja, det tycker jag också är härligt. Ja. Vad är ditt värsta ljud?
Jag tycker det är jobbigt när det är väldigt, väldigt mycket ljud och surrigt. Alltså små rum med mycket människor där det är väldigt surrigt liksom.
Mm.
För små mingelrum där folk liksom verkligen står och pratar.
Har du varit i många sådana?
Nej, det låter verkligen som jag är i många sådana sammanhang. Alltså jag är riksdagsledamot och går bara på mingel. Nej, men just när det blir för mycket ljud och så man står bredvid någon och säger, jag hör inte ett ord vad du säger och här borde vi stå och ha trevligt och småprata.
Mm, musiken det, är lite här.
Ja, och det är frustrerande.
Vad är din favoritsvordom?
Fan.
Den du går till
oftast. Ja, ofta. Ja,
den. Svär du mycket?
När jag är arg gör jag det. Ja, det gör jag. Då svär och skäller jag.
Ja.
Ja.
Mm. Vilket yrke förutom det du har skulle du vilja pröva på?
Ambulanssjukvårdare.
Är det sant?
Ja. Alltså, min dröm är, jag är inte alls vårdutbildad eller kan någonting om det här, men jag älskar de här snabba action-situationerna där det gäller att du måste fokusera här och nu.
Mm.
Det är nu det gäller.
Mm.
Eller liksom SOS-alarmoperatör.
Åh gud, jag skulle nog ha för mycket ångest för att sitta där. Man har ju ändå, vad heter det? Man har ju ändå... Alltså ett ansvar.
Mm.
För man har ju hört så många... Du gör det?
Ja,
vad fint.
Ja. Det är väldigt bra.
Vad fint att du älskar ansvar. Men det känns ändå safe att du sitter där du är om du gillar
eller ansvar. Hur? Ja.
Men jag tänker på alla de här gångerna när man har hört att det har gått fel
i
de här samtalen. Man bara... Hör du inte vad han säger? Han har blivit skjuten i kinden, sa han ju. Vad sa du för någonting? Yeah. Men han kan inte prata tydligare. Han har blivit skjuten i kinden. Det är det han säger.
Ja. Jo, och jag förstår att det finns utmanande situationer. Så.
Men du gillar dem?
Polis kanske.
Mm.
Ja, kanske.
Mm.
Det är mycket inne på det just nu.
Inom public service i alla fall blir det ju, eller?
Ja, precis. Ja. Inom staten. Ja, sådär. Ja, det, ja.
Vilket yrke skulle du aldrig vilja pröva?
Revisor eller controller eller någonting som har med ekonomi och små tabeller att göra, där jag ska se vad som har hänt mellan två tabeller och bara förstår det.
Men det är jätteintressant att du säger det, för jag, det har varit typ min anledning till att jag inte har blivit politiskt aktiv på det sättet, alltså inom ett parti, för jag har alltid tänkt så här, när jag har vuxit upp så har jag alltid tänkt att jag kanske ska jobba politiskt, men så har det alltid fallit på det här att jag fixar inte sånt. Så här tabeller och sitta och du vet, kunna se konkret, alltså du vet, ja, men allt det här är styret.
Och det här jag säger med politiska partier, det finns så mycket kompetens inom dem, så det här kan man få hjälp med. Nej, men det där behöver du inte. Och jag tror jättemånga känner som du att man säger, men jag kan inte det här med nationalekonomi eller göra en bokföring. Jag klarar
för fan knappt matte A.
Nej, men jag gjorde inte det heller. Alltså, jag klarade heller knappt matte A. Jag klarade precis matte B efter två liksom, omgångar att jag fick läsa om det. Det går jättebra alltså, att vara politiker ändå. Du behöver inte vara expert.
Nej.
Och har du frågor, finns det hur många som helst att fråga inom ditt parti eller någon tjänsteman. Eller
man kanske inte behöver gå på ekonomirollen.
Nej, det behöver man inte heller.
Nej, man kanske kan satsa på något annat.
Ja, det är faktiskt så. Jag känner jag, här och nu.
Nummer 10 då, sista frågan. Om himlen finns, vad hade du velat att Gud skulle säga till dig när du kommer till pärleporten?
Att bakom dig väntar en värld med liksom obegränsad tillgång till Islands hästar, Rioja, vin och vad tycker jag om att äta då? Ja, men typ oxfilé.
Ja, men gud vad härligt.
Ja, men eller hur?
Ja, det verkar det som en jättefin himmel. Ja,
jag är väldigt, väldigt oreligiös utav mig. Ja, men jag tänker att om det ska finnas någonting kan du i alla fall erbjuda det jag tycker om.
Då vill jag sprit och rött kött.
Ja, men sprit och rött kött och liksom hästar. Observera att jag inte tar med sentimentala saker som barn och när och kär, utan bara fokusera på njutningen i livet.
Sen har jag en fråga.
Ja?
Om du skulle få en ministerpost, låt oss säga att vi skulle vara där, vilken skulle du helst vilja ha?
Nu kommer jag vara så nörd att säga justitieminister.
Ja.
För att det är de frågorna jag har jobbat med sedan jag blev riksdagsledamot. Också för att man kan driva så mycket feminism där. Alltså hela samtyckslagstiftningen och MeToo och all, jag tycker ju jättemycket feminism ändå ligger inom det här hårda. Man kan liksom göra mycket inom det området. Så att, och sen så tycker jag ju uppenbarligen att det är väldigt spännande med polisen och kriminalvården och sånt där.
Det
är spännande. Så jag skulle säga justitieminister eller kanske jämställdhetsminister hade ju också varit riktigt, riktigt ballt. Men då skulle det vara en ministerpost. Nu bakar man oftast in jämställdhetsminister, så att du är demokrati och jämställdhet och kulturminister. Då skulle det vara en som var jämställdhetsminister och hade bara det, inte något annat.
Nej.
För att liksom höja statusen
för jämställdhetsminister. Att det är så, men tror du inte att det skulle vara någonting som man skulle kunna göra skillnad på nu, alltså inom en snar framtid?
Att, det hoppas jag, att man ser jämställdhet faktiskt som en minister på, precis som man ser finansministern eller utbildningsministern.
Att var det inte Ebba som var sugen på den posten?
Det kommer ju gå jättebra eftersom hon liksom inte riktigt kanske tror på jämställdhet och kvinnans frigörelse.
Nej, jag tyckte också att det var väldigt intressant att hon var sugen på
det. Jag känner att den feministiska kampen har lite att jobba med då för att frigöra kvinnan.
Kan bli lite uppförsbacke kan jag tänka.
Ja, men jag gillar utmaningar.
Absolut.
Så absolut. Bring it on, EBT.
EBT. Jag såg någon som hade skrivit Ebba George Bush en gång. Jag tyckte det var så jävla roligt. Så nu kan jag inte låta bli att skriva det. Alltså jag tycker Ebba är, vad ska man säga, jag tycker hon är rätt ball. Alltså hon är så intressant. Så tycker jag att det är just intressant kanske är det rättaste, alltså det mest korrekta ordet.
Jag tycker hon är jättetuff.
Absolut.
Alltså så jag tycker det är jättehäftigt både med Annie Lööf och Ebba Busch Thor att de är väldigt tuffa, de är unga, de är framgångsrika, de är tuffa, de verkligen kör på. Jag tycker det är jätteinspirerande.
Men känns inte det här lite som ett framgångsrecept för fler partier att ha en kvinna i spetsen?
Jo, absolut. Vi måste ha fler kvinnor.
Jag kan nästan inte tänka mig att nästa partiledare för Vänsterpartiet inte skulle vara kvinnlig. Det skulle jag känna vara skit alltså.
Det är dags.
Ja,
det är
verkligen.
Dags för en kvinna efter Jonas.
Tror du att det blir så?
Jag hoppas det. Mm. Det är många som vill se en kvinna.
Jonas då?
Det vet jag inte. Det har inte pratat om
han var lite sugen på det med språkrör va?
Ett tag. Ja, det var han. Mm. Det var han absolut. Mm. Men det blev inte så.
Nej. Nej, jag kan tycka det blir lite diffus. Jag tycker att idén om språkrör är bra.
Men det är lite så här, i en annan värld.
Exakt, ja. Precis. Man måste röra sig någonstans först.
Ja, så. Mm.
Men fan vad fett Linda att du ville vara med.
Jättekul, skitkul. Jag är jätteglad.
Ja, jag med.
Ja, här i Norrköping också. Fantastiskt.
Alltså det är så skönt för mig med.
Ja, allting borde vara i Norrköping, alltid. Inte i Stockholm.
Jag menar det.